Så, jag ska läsa Hebreerbrevet, episteltexten alltså för den här söndagen, och Hebreerbrevet 4, och det är vers 12 och 13, det är ganska kort, ett kort stycke, och jag tror att ni känner igen det här, de flesta av er här. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg, och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat för hans öga, och inför honom är det vi som vi ska avlägga räkenskap. Förra sommaren, inte nu i somras, utan förra sommaren, så var jag och Eva, vi var bjudna på en grillfest hos några goda vänner. Och det var en ganska brokig skara där. Det var barn, det var unga familjer och det var äldre. Och det var människor som hade också invandrat till Sverige från andra länder. Och de flesta var unga, men blandningen där och just det att vi inte kände varandra så där väl gjorde att vi började gissa varandras ålder. Det är ett sätt för att man ska lära känna varandra lite. Ganska roligt faktiskt. Och alla var ju då mån om att man skulle vara artig, och vi tog i underkant så alla. Och jag väntade, ska säga, spänt på att turen skulle komma till mig. Jag tänkte att de här människorna, de ser mig nog som en mogen och mycket manlig man i mina bästa år. Och annars, jag menar, med mitt väderbitna, välhuggna ansikte, mitt järngråa hår, min kraftiga skäggstubb som jag hade på den tiden, mina djupblå kisande ögon. Och jag föreställde mig då att alla sen skulle utbrista i jubel av förvåning när jag efter deras gissning skulle avslöja min verkliga ålder, och alla skulle säga: nej, men det trodde vi aldrig. Så. Och när turen kom till mig så funderade då en av de yngre männen ganska lång stund, och så efter ett tag så sa han så här på fullt allvar, sa han: jag skulle gissa att du är runt 70, sa han. Men du kan vara yngre. Att inse sanningen om sig själv då, va? Det kan ju ibland vara lite smärtsamt. Men det är nog rätt så nyttigt också. Att fysiskt och rent fysiskt få klart för sig att man faktiskt kanske kan uppfattas som lite sådär 40 år äldre än vad man trodde själv då, gör ju att, kan ju åtminstone göra så att man inte i alla sociala sammanhang uppför sig som en fullkomlig stolle. Men det finns ju betydligt allvarligare situationer än så, va? Som kan uppstå i livet. Och det, alltså, det är ganska viktigt det där, att jag inser, ska jag säga, vart jag befinner mig och vad jag är, och också förstår det. En av de nu mera nyktra alkoholister som jag känner ganska väl menade att om han inte hade fått klart för sig att han verkligen var den alkoholist som alla andra påstod att han var, att det inte detta var bara ett elakt förtal och tjat, utan att det verkligen var så, så hade han idag, sa han, förmodligen vare sig haft familj eller jobbet kvar, om han överhuvudtaget hade levat. Den insikten då, alltså själva insikten, botade ju honom inte i sig. Det förstår vi ju. Men det gjorde honom mottaglig för räddning. Alltså insikten om var han befann sig och vad han faktiskt var för någonting gjorde honom mottaglig för räddning. Som ni nu då har förstått, så handlar det här i första hand inte om vägledning i livet, utan att jag så att säga befinner mig på punkt A men borde vara på punkt B. En orienterare till exempel, alltså han utgår ju från en punkt och sen ska han till en annan punkt. Och om man inte hittar den andra punkten så är han ju nödvändigtvis inte vilse för det, utan då har han ett mindre problem att lösa. Men om samma orienterare inte vet sin egen position, då har han ett betydligt större problem. Och då spelar det ingen roll om någon visar var B eller ens A finns någonstans, eftersom han inte vet själv var han är. Utan att vi själva då, ska vi säga, förstår fullt ut var vi befinner oss eller vad vi är, vare sig vi är på fel plats eller rätt plats. Alltså om vi inte vet vilka vi är och vad vi gör och i vilket sammanhang, om vi inte förstår det, så kommer vi få stora bekymmer. I bästa fall kommer vi att missa en massa möjligheter. Jag ska ta ett exempel till, det skiljer sig ganska radikalt. Jag läste nu i veckan faktiskt att Susanne Boyle har gjort comeback i USA. Kommer ni ihåg Susanne Boyle? Hon var ju väldigt inte, det var en fantastisk historia, va? Alltså, hon medverkade i, hon är från England och medverkade i engelska Talang eller Idol eller något sånt. Jag tror det är 10 år sedan i alla fall. Och hon var då en 50 år gammal tant som ställde upp och ville sjunga en sång i tv. Och alla som såg henne skrattade åt henne. Därför att hon var korpulent, hon var lätt förståndshandikappad, hon var naiv, hon var fult klädd, hon hade ful frisyr och hon konkurrerade med tusentals unga, begåvade och hungriga verkliga talanger. Och när programledaren då mycket ironiskt frågar henne vad det är hon vill i livet, så säger hon att hon vill bli sångartist. Och då frågar han ännu mer ironiskt om hur det kan komma sig att hon inte har lyckats med detta nu hon har levt i 50 år. Och publiken skrattar. Då säger hon, för att jag inte har fått chansen, säger hon. Och människor tänker, och jag tänkte, det här är ett grymt skämt av cyniska tv-producenter. Men när hon började sjunga så var det ingen som skrattade längre. Och att hon var så, att jag ska säga att hon var duktig på att sjunga, det hade nog en handfull människor känt till ganska länge, kanske nästan 50 år. Men att hon var så bra visste ingen. Och jag tror inte att hon visste det själv. Susanne Boyle är idag en megavärldsartist. Ett tveeggat svärd. Alltså Gud vet sanningen. Gud vet den fulla sanningen om oss själva. Gud känner till också vår fulla potential. På gott och ont. Vad vi är kapabla till. På gott och ont. Vad vi är och vad vi skulle kunna komma att bli om omständigheterna vore de rätta eller de felaktiga. Jag har tidigare skyggat lite för den här texten därför att den har använts framförallt som ett argument för Bibelns auktoritet. Guds ord är levande och verksamt, säger man. Så menar man Bibeln. När folk predikar över den här texten så har den predikan oftast handlat om Bibeln. Men jag vill ändå hävda att Bibelns ord handlar inte om sig självt utan om oss människor. Och när jag insåg detta, att det handlade om sanningen om oss eller om mig, så försvann den här känslan och det blev ganska hoppfullt istället. Alltså sanningen kan vara smärtsam, men det kan också ske underverk som gör det. Och ofta hänger det här ihop. Guds ord är alltså lika med Guds tilltal. Och detta tilltal kan jag naturligtvis finna i Bibeln. Men det är bara ett av många sätt för Gud att tala till oss människor. Det kan ske genom anden också naturligtvis direkt eller genom en annan människa. Inte sällan då, ska jag säga, när det gäller mig själv, så är det genom tankens möda Men påfallande ofta så talar Gud, tycker jag, genom att verkligheten blir uppenbar för oss. Om vi vill se den. Det var naturligt, kanske inte Guds tilltal den där gången som den här unge mannen skrev mig på näsan att jag såg förfärligt gammal ut. Men det är hur som helst kanske en fråga om vishet i alla fall, att inse att man åldras. För min alkoholiserade vän var det absolut ett Guds tilltal. Beträffande Susanne Boyle som är en troende kvinna är nog alla överens att det var överensstämmande med Guds vilja att hon i alla fall skulle bli varse sin potential. Hur som helst avslöjade det hela det här någonting om oss andra människor också i stort, i vilket fall om våra fördomar. Gud lovar att vi människor då ska få veta sanningen om oss själva. Inför honom ska vi avlägga räkenskap. För mig är det här inget hot utan ett löfte. Och jag ska förklara, jag har berättat det här för er flera gånger. Jag vet, jag har använt det här, men jag kan ta det lite snabbt. Jag säger så här, det finns en person i hela världen som känner mig bäst. Och det är min fru. Och vet ni vad det beror på? Det beror på att vi har levt ihop i 40 år. Det är lika länge som Mose gick i öknen. Jag vet inte om hon har upplevt det riktigt så, men då och då kanske. Hur som helst. Oavsett hur detta äktenskap har varit av en dans på rosor eller törnen, så har det varit i 40 år snart. Vi har varit ihop i 40 år. Hon är alltså den människa som känner mig bäst i hela världen. Hon känner mig bättre, mycket bättre än vad mina föräldrar gjorde. Det finns alltså ingen person någonstans på den här jordens yta som känner mig bättre än hon. Och i början och naturligtvis och även då och då nu för tiden försöker jag också visa mina bästa sidor. Och men det där genomskådar man ganska snart. Och hon är alltså en av de få som har sett mina allra värsta sidor. Tro mig. Och ändå en kvar. Då undrar jag varför då? Eller? Och då kan man säga så här, jag tror det är kärlek faktiskt. Jag tror faktiskt att det är det. Och om det är så att en människas kärlek till mig kan vara så stor att hon är kvar fast hon har sett mina sämsta, värsta sidor i full dagar. Hur stor är då inte Guds kärlek, eller hur? Varför skulle jag då frukta Gud i det fallet? Eller hur? Alltså sanningen om mig själv har gjort mig fri. Och dessutom har den gjort mig mottaglig, inte bara för räddning utan för kärleken. Den har gjort mig mottaglig för kärleken. Detta är ett löfte för oss som individer, men det är också ett löfte för mänskligheten. Alltså tänk nu, man följer det som händer i världspolitiken. Inte minst inom svensk inrikespolitik, så kan man notera att de flesta aktörer är oerhört måna om hur de uppfattas av opinionen och av väljarna, hur de liksom tar sig ut. De är som med min dejt med Eva för första gången, såna är de jämt. Det vill säga att man säger rätt sak vid rätt tillfälle och håller med den som följer den riktning vinden blåser för tillfället. Alltså hur de framstår i olika sammanhang är viktigare än hur de faktiskt är. Att själv framstå som förtroendeingivande med de rätta åsikterna, med de rätta värderingarna och samtidigt sen försöka svettra ner motståndarna i någonting. Alltså, det här har vi vant oss vid så vi tänker inte ens på det längre. Så har det låtit. Alla makthavare pekar också på de katastrofer som kommer att inträffa om man inte följer just deras linje. Och man skyr liksom inga medel. Jag tycker mer och mer nu jag hör att man går så långt att man till och med anklagar väljare för att vara presumtivt skyldiga till kommande världskatastrofer och eventuella framtida folkmord om man inte röstar på dem. Tonläget är irriterande tröttsamt i alla fall. Och retoriken är minst sagt skruvad. Och när man tar till då både kommunismens och nazismens illgärningar, världsvält och klimatkollapser för att akta sina motståndare och för att få mig att stödja just dem. Sanningen är väl kanske snarare att vi inte vet så mycket om framtiden. De blodigaste diktaturer har inte sällan startat med goda intentioner, jublande människor som kramar varandra. Och i väntan på kometer och pandemier och andra katastrofer så har vi mänskligheten historiskt sett ofta drabbats av helt oväntade katastrofer just för att vi låst oss vid ett enda scenario. Och det är oerhört svårt att förutsäga samtiden även för de som har eller vill ha makt. Det är så lätt, det är inte något svårt att bedöma Adolf Hitler år 2019. Det är inte alls svårt, det var betydligt svårare 1919. Och tvärtom så har det också det som trots vara förfärande utvecklingar visat sig bli ganska bra. Jag vet inte så mycket om amerikansk politik, men jag hörde för ett tag sedan att många amerikaner idag är övertygade om att Ronald Reagan var en av de bästa presidenter USA har haft. När han tillträdde 1981 så menade de flesta att undergången stod för dörren. Om världens mäktiga idag, just idag, skulle bli varse och tvingas erkänna sanningen om sig själva, så skulle då detta bli ytterligt smärtsamt för många av dem. Men det skulle nog förändra både dem själva och världen mer än den överspända retorik vi vant oss vid. Och om våra svenska ledare samtidigt också skulle bli varse och erkänna sanningen om sig själva, så skulle detta naturligtvis också bli en smärtsam prestigeförlust för en hel del av dem. Men det skulle säkert förändra både dem själva och Sverige mer än den storvulna förkunnelse som vi är vant oss att lyssna vid till. Det intressanta är alltså inte vem som har bjälke i ögat och vem som har flis i ögat, utan att alla inser vad som just sitter i deras öga. Om jag ska vara ärlig så tror jag kanske inte att det kommer nog inte ske i den här tiden. Jag tror inte det faktiskt. Men när det sker, om det sker den dag då Herren kommer och alla får avlägga denna räkenskap inför Gud, om det sker då är jag nöjd. Och det kommer att bli en förkrossande befrielse den dagen som världens ledare genom historien möjligen erkänner sina tillkortakommanden och sina begränsningar. Jag hoppas också att jag kommer att ha det modet. Tills dess välkomnar jag varje tillfälle där Gud på olika sätt uppenbarar för mig vad som är sant om mig själv. Ibland gör det ont. Det ska erkännas. Ibland får jag frid och ibland kan jag till och med bli lite lycklig. Men i båda fallen gör det mig mer och mer skickad att möta denna tidens och världens fullbordan. Amen. Vi ber. Herre, vi tackar dig för ditt ord, det vill säga ditt tilltal till oss, oavsett hur det sker. Och vi ber dig, Herre, att vi skulle få vara uppmärksamma på det. För ibland har vi fokus på så mycket annat så vi rent av missar det uppenbara. Amen.